Det är lunchtid, en solig dag i slutet på april på restaurangen Smoky Barbecue i Höllviken när något märkligt plötsligt händer.
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
Alldeles intill restaurangen ligger vikingamuseet Foteviken och där har det 14 meter långa skeppet Erik Emune legat sedan 90-talet. Nu ser det nästan ut som att båten seglar iväg, men den ligger på ett bilsläp och rullar snabbt därifrån.
Det ser ju såklart märkligt ut när liksom ett så stort skepp försvinner iväg. Men det visar sig att personen som kör bilen är allt annat än en okänd person i de här sammanhangen.
Det är Björn Butler Jakobsen som kör. Eldsjälen och entreprenören som har byggt upp vikingabyn Foteviken där båten stod parkerad. Han kallas till och med ibland för vikingakung.
Och man kan ju lugnt säga att det är hans livsverk där, för att han har liksom hållit på med det i över 40 år med det här museet.
I polisanmälan står att det är oklart vart båten har tagit vägen. Men när Sydsvenskans Mats Samnell och Ebbe Garten börjar rota den här härvan upptäcker de att båten står parkerad vid ett rivaliserande vikingamuseum i Löddeköpinge.
Jag tycker det är för jävligt. Jag tycker det är egenmäktigt förfarande rätt och slett. Båten tillhör museet. Den har alltid gjort.
Man kan inte bli anklagad av stöld av sina egna grejer.
De förstår att de har sprungit rakt in i en infekterad fejd mellan två vikingabyar i Skåne. Du lyssnar på Sydsvenskan och jag heter Gustav Wirtén. Okej, Ebbe Garten, reporter på Sydsvenskan. Välkommen in i studion.
Tack så mycket, tack så mycket.
Du Ebbe, du satt ju på redaktionen en dag här i våras och gick igenom polisens dygnslista och hittade där en anmälan om ett stulet vikingaskepp. Kan tänka mig att den anmälan stack ut lite bland de andra, eller?
Nej, men man... Det ingår liksom i arbetet på en redaktion att gå igenom polisanmälningar, och det är liksom mycket, mycket högt och lågt när det kommer till nyhetsvärde. Men det är ju sällan man ser att ett vikingaskepp har stulits. Båtstölder är ju ganska vanligt annars, men just vikingaskepp, det hör till ovanligheten. Och då drar man ju då liksom...
Hajar till.
Man hajar ju till, precis. Och då, när vi börjar nysta i det så visar det sig att det liksom var mer än bara en båtstöld, så att säga.
Mm. Det är en riktig härva det här, kan man säga.
Mm, det kan man ju lugnt påstå.
Det är nästan som en dokusåpa med lite vikinga-touch.
Ja.
Ja. Men du, vi får väl kanske ta det från början. Du nämnde det här Fotevikens vikingamuseum som ligger då intill den här amerikanska barbecue-restaurangen.
Mm.
Vad är det för ett ställe och hur länge har det legat där egentligen?
Jo, men det är en ganska lång historia, men för att dra den korta historien så att alla här i podden orkar lyssna igenom så var det ett gäng marinarkeologiska entusiaster som började dyka efter vrakdelar från vikingaskepp utanför Höllviken i början på 80-talet. Och sen i början på 90-talet så valde man att starta ett museum någonstans för att visa upp sina fynd och för att berätta historien om vikingafynden eller hur vikingalivet var i Höllviken. Och det gör Björn Jakobsen, som man ändå får benämna som en slags entreprenör i det här sammanhanget. Och han gör det tillsammans med historikern Sven Rossborn då, som grottar ner sig liksom i historiken kring den här platsen.
Mm. Och det har bott, man vet att det har bott vikingar i Höllviken för länge, länge sedan.
Ja, men precis. Och det liksom finns även efterforskning att det har varit något form av slag där kring Foteviken, slaget om Foteviken. Och då bygger Björn Jakobsen och Sven Rossborn och ett stort gäng med entusiaster en replika av ett vikingaskepp som kallas för Erik Emune. Det samma skepp då som försvinner från platsen den här soliga dagen i april. Men det skeppet byggdes alltså för 40 år sedan ungefär. Och det är ett väldigt populärt resmål och de har ju turister från hela världen. Och jag tror att de själva stoltserar sig med att det är liksom det enda kulturupplevelse man kan få i Vellinge.
Okej, det låter hårt.
Ja.
Och eldsjälen då bakom det här, det är den här mannen som du redan har nämnt, Björn Jakobsen, eller Björn Butler Jakobsen.
Mm.
Vem är han?
Ja, men Björn Jakobsen kan man nog ge många epiteter. Han är dels vikingakung och har liksom på den här platsen, i det här museet, så har han liksom någonstans varit kungen. Och jag tror också när de liksom livear inför besökare så är det hans liksom informella titel på något sätt.
Alltså han spelar vikingakungen?
Ja, men eller? Lite så att han liksom, det är ändå någonstans han är en del av. När han berättar historien så, och de livear, så har han liksom, i alla fall i några tillfällen varit vikingakung. Men han är också en entreprenör och en visionär och någonstans den som har sett till att Fotviken är vad det är idag. Liksom rent ekonomiskt, men också hur han liksom lockar till intresse. Han har en lång historia inom filmbranschen, vilket annat har inneburit att många tv-inspelningar och filminspelningar har skett på Foteviken. Och man kan ju lugnt säga att det är hans livsverk där, för att han har liksom hållit på med det i över 40 år med det här museet.
Och han har varit ganska skicklig också på att få in liksom finansiering utifrån, EU-bidrag och liksom arbetsmarknadsbidrag på olika sätt. Eller?
Mm. Ja, men precis. Som jag var inne på där, så för att museet ska liksom någonstans överleva under vinterhalvåret så har de ju deltagit i flera olika EU-projekt som har fått bidrag för. Han har fått anställt personer som går på lönebidrag från Arbetsförmedlingen, och liksom man slår ut det på över år, så snackar vi liksom 30-40 miljoner totalt som han har fått i bidrag. Så att han har liksom ändå lyckats få det här att gå runt.
Okej, så vikingabyn i Foteviken har byggts upp av entusiaster med eldsjälen och vikingakungen Björn Butler Jakobsen i spetsen. Och det går bra för museet, det kommer folk från hela världen som du sa, och de vill uppleva hur det känns att gå omkring i en riktig vikingaby. Men för ungefär 10-12 år sedan så börjar vikingabyn få stora ekonomiska problem. Och det som händer nu är det som senare kommer leda till den här vikingafejden som vi ser utspela sig just nu, eller hur?
Mm. Den här museistiftelsen som startades från början tillsammans med kommunen och andra intressenter dogs med skatteskulder på 853 000 kronor. Samtidigt som Tillväxtverket krävde dykt 1 miljon tillbaka för ett felaktigt EU-bidrag efter att brister i redovisning uppdagats. Och det gör så att stiftelsen några år senare behöver försättas i konkurs. Men istället för att ta ett lån från banken så väljer Björn att låna ut 1 miljon kronor i sin egen ficka för att rädda museet, istället för att då gå till banken. Och i pantsättning så får han de här två föreningarna som dels driver museet men också som äger hela museet. Det vill säga alla verktyg, hela inventariet och då även vikingaskeppet Erik Emune. Det får han liksom som en pantsättning i utbyte mot de pengarna som han lånade ut. Så egentligen på några dagar där, eller på kanske en lite längre process, men så står han som ägare för rubbet där då.
Så han går in med egna pengar för att rädda vikingabyn, och då får han liksom, då blir han ägare till allting i byn, kan man säga.
Ja, precis. Allt förutom marken egentligen då, som tillhör kommunen.
Just det. Och nu har det då blivit dags att presentera den här konfliktens andra huvudperson. Björns nemesis kan man säga, Magnus Strömland. Vem är han och hur hamnar han i den här vikingakonflikten?
Magnus Strömland, han kom egentligen in i den här berättelsen väldigt sent. Magnus har egentligen ingen koppling till Vikingamuseet förrän i det här året, 2022. Och det får han genom att han under pandemin blir av med sitt jobb inom flygbranschen där han har varit i alla år. Och han liksom hör av sig i sina nätverk för att få hjälp med att få ett nytt jobb. Och då hör hans vän sedan 30 år tillbaks och erbjuder honom ett jobb. Och denna vän och person är då Björn Jakobsen. Och han erbjuder jobbet som vd-assistent till Björn.
Så han ska bli Björns assistent?
Ja, men precis. Men sen så är det så att i januari så meddelar Björn att han...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Så jag går i pension efter 40 år. Och när han annonserar sin avgång så har Magnus Strömland varit vd-assistent i 3 dagar. Och Magnus går ju någonstans från att vara ett arbetslös till vd-assistent och sen vd för ett helt Vikingamuseum på mindre än en vecka egentligen. Och bestämmer sig någonstans ändå för att anta utmaningen.
Och då kan man säga, då är Björn och går i pension och är inte längre verksamhetschef, men han äger fortfarande liksom allt lösöre i den här vikingabyn.
Precis.
Personligen.
Mm. Men i sin, liksom i sin pension och sitt eftermäle så väljer han att donera, eller i alla fall skriva under ett papper på att han ska donera museet och de här föreningarna då som äger allt innehåll på Fotoviken, alltså det som vi var inne på med husen och båtar och verktyg och allt lösare som du sa där. Han donerar det till den nya ledningen där Magnus nu då är vd eller verksamhetschef eller hur man nu vill benämna honom. Men där någonstans så uppstår en konflikt huruvida donationen gäller eller inte. Men egentligen för att förstå varför den här konflikten uppstår så är det viktigt att påpeka att museet återigen lider av stora ekonomiska bekymmer. Bland annat så måste man betala tillbaka allt permitteringsstöd som man fått under pandemin, och det är för att personer helt enkelt har jobbat när de skulle varit hemma. Man har liksom fuskat helt enkelt med permitteringsstödet. Och även Kulturrådet kräver pengar tillbaka efter att museet fått stöd under pandemin men samtidigt redovisat vinst. Viktigt att påpeka, det här är liksom innan Magnus börjar, utan allt det här liksom får han i sin famn när han börjar.
Så det här har skett när Björn drev verksamheten?
Ja, men precis. Och Magnus i sin sida hävdar då att den här ekonomiska krisen beror på att Björn mer eller mindre har fifflat med ekonomin och på olika sätt har liksom tjänat på det här. Björn vid sin sida, han förnekar givetvis detta och konflikten blir liksom så, inte blodig kanske är väl fel att säga, men det blir
infekterad
är väl rätt ord kanske, och dessutom är att Björn häver den här donationen, eller donationsförslag som han själv väljer att benämna det.
Just det, Magnus och Vikingabyns nya ledning, de menar att de har skrivit ett avtal med Björn om att han ska donera vikingaskeppet och allt annat i byn till museet. Men Björn säger att det fanns aldrig något avtal, det var bara ett förslag. Och det förslaget vill han nu ta tillbaka, för han vill inte alls donera vikingabyn till museet.
Mm, precis. Och motiveringen från Björns sida när vi har pratat med honom är att han tycker att den nya ledningen, nya styrelsen är på väg att köra museet i botten. Att de är helt enkelt inte är kapabla att fortsätta driva museet.
Du och Mats Samnell har ju varit och träffat Björn. Ska vi lyssna på vad han säger om det här?
Alltså det var så låg nivå på allt. Och dessutom så såg jag att man hade ju inte den varken kompetensen eller kunskap. Och då vill ju inte jag, redan då insåg jag ju detta här, att det här, om nu det här inte går bra så kommer hela skitet att falla med de människorna och deras inkompetens.
Och väljer därför att donera allt rubbet till en annan förening.
Just det. Mm. Och här blir den här vikingafejden. Här blir det en vikingafejd kan man säga.
Ja, men verkligen.
För den här båten, den dyker ju upp på ett annat vikingamuseum kan man säga. Mm. Vikingatider mm. i Löddeköpinge.
Ja, men
vad är det för ställe?
Man kan väl säga att det är en... Det är intressant, utåt sett så kan man väl se det som en konkurrent, medan de som är på Fotoviken någonstans viftar bort det som att de inte alls kan erbjuda samma autentiska upplevelse. Men faktum är att föreningen som Björn donerar allt lösöre till tidigare har haft sitt fotfäste i Fotoviken och varit med någonstans och byggt upp museet. Björn har ju varit länge ordförande i den föreningen, ska man väl tillägga. Den föreningen har nu bytt säte och är nu istället i Löddeköpinge på vikingatider. Och där står nu även den här båten.
Björn är kopplad till vikingatider.
Precis.
Kan man säga så?
Ja. Ja.
Och där har han ställt båten.
Mm. Och tidigt i den här processen så var jag ute i Löddeköpinge och har sett båten med egna ögon. Och det finns ju även bilder på den i reportaget som ni kan läsa.
Och visst är liksom Björns plan är väl att flytta rubbet upp dit?
Det är i alla fall vad Magnus påstår. Magnus vill ju tro att Björns stora plan är liksom att se Fotviken gå i botten och sen då liksom på så att vi sakta men säkert flytta verksamheten till vikingatider och fortsätta där istället. Men Björn förnekar detta och säger väl att det mer är en slump att båten står där. Och att den står där för att det var en bra parkeringsplats.
Okej. Okay. Men här är det är ju en rättstvist låter det ju nästan som. För Magnus har väl polisanmält Björn?
Han har polisanmält honom för båtstölden. Eller det som man då kallar båtstöld. Det är ju liksom... Lite beroende på vem som man kan konstatera äger båten. Men händelsen är polisanmäld i alla fall. Och sen så finns det även lite... Liksom, han har också blivit polisanmäld för hans hantering vid permitteringsstöd och dylikt. Men det är inte av Magnus Strömblad utan det är av personer som har som sköt ekonomin i Fotoviken. Så att det är liksom olika rättstvister som pågår parallellt med varandra.
Vi ska också säga här att Björn Jakobsen... nekar till de här anklagelserna och han har tidigare sagt i Sydsvenskan att det här är en del av en pajkastning som pågår mot honom. Ni har ju också varit i vikingabyn Fotoviken och träffat Magnus Strömland. Vi kan ju lyssna på vad han säger om det som pågår.
Det som är så märkligt med det här är att Björn så hårt kan gå göra det besvärligt för oss. Hans livsverk, det var ju Björn var med och startade. Att han beter sig på det sättet, jag tycker det är helt obegripligt. Han borde vara mer mån om att det skulle överleva. Då blir det istället en personlig vendetta när han inte får vara kvar längre. Och det får han vara kvar. Det var han själv som valde att gå. Han gick själv i pension. Det var han själv som hittade på det här med stiftelser först och donationer sen. Det är han som hittade på hela vägen. Men han inte kunde få en avkastning på det. När vi sa nej, pengarna stannade i museet. Då blev det dålig stämning.
Vad händer framöver?
Som det ser ut just nu så är ju framtidsutsikten för Fotoviken är ju väldigt mörk. De har ju ett återbetalningskrav från Tillväxtverket. Så de kommer betala. Det är alltså själva permitteringsstödet. Det kommer de betala tillbaka. Kulturrådet återbetalningskrav har de överklagat. Men Magnus säger till oss att om överklagan liksom avslås och fakturan dimper ner så är det nog slutet för Fotoviken. För då är skulderna för stora.
Och det här andra museet, Vikingatider, ser det ljusare ut? Ser framtiden ljusare ut där?
Onekligen så verkar det som att de växlar upp och försöker liksom utvidga sin verksamhet och får de stöd då av personer som har gjort det här i 40 år så kan man väl säga att det ser väl ljusare ut för dem.
Det är ju svårt att tro efter att ha lyssnat på det här, men Magnus och Björn, de är ju gamla goda vänner.
Ja, de har ju förtjänt varandra i över 30 år. De är med i samma ordersällskap så de ses fortfarande kontinuerligt, men vi har ju träffat både Magnus och Björn och när vi pratar med framförallt Magnus så kan vi konstatera att deras relation inte är så vidare bra. Så vi kan väl lyssna på vad han sa till oss.
Du och Björn är ju gamla vänner som bekant. Mm. Hur ser relationen ut?
Den är död.
Så det finns egentligen ingenting som i det här, den här situationen som gör att ni förlikas.
Men har jag inget intresse av. Den bron är bränd.
Vi kanske får anledning att återkomma i den här skånska vikingafejden som pågår.
Nej, jag tror kraft. Ja, men jag har svårt att tro att den är över.
Ja. Ebbe Gerten, stort tack för att du kom hit och förklarade.
Nej, men tack själv.
Du lyssnar på Sydsvenskan. Idag om en infekterad konflikt i Skånes vikingavärld. Se där. Den här podden kan handla om nästan vad som helst. Men du som lyssnar blir alltid lite klokare och lite mera bildad på drygt 20 minuter. Följ podden där du lyssnar på poddar så dyker den upp automatiskt i din telefon. Vi ska också säga att vi har varit i kontakt med museet Vikingatider i Löddeköpinge och de säger att det finns inga planer på att flytta hus och andra byggnader från Foteviken till Vikingatider. Vi kommer ta ett litet sommaruppehåll nu ett par veckor framöver, men i slutet på augusti är vi tillbaka igen som vanligt. Glad sommar!
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.